I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, så här låter jag då.
Ja, så här, jag låter också här. Det låter perfekt. Jo, det är ju alltid så att vi ska ju försöka i alla fall göra. Men det är svårt för att Mats är så tidig.
Han är alltid här när vi kommer.
Oh, han är
vi
här, kommer i tid. Alltid 20 i typ. Ja. Och så är vi här prick.
Då står han med en jättestor mössa. Alltså en mössa som är lika stor som hans överkropp. Ja. Och så står han och fryser.
Alltså, jag vet inte om du har sett den här. Vad heter han i Kalle Anka som är någon kusin till typ Knasse eller något sånt där.
Jag vet vad du menar.
Du vet vad jag menar, som ser väldigt schabbig ut. Ja. Han har ju sån stor mössa, fast den är lite mer Kalle Anka och tomten. Men i vilket fall då så ska vi ha den här 100 legender från den här boken.
Just det, vad vi tror att Mats säger om dessa personer.
Ja, och mitt det tror jag var roller stolt. Men jag tänkte, alltså, när fotbolls-VM så kanske det är kul att ta Pelé den här
veckan. Vad säger han om Pelé? Kommer han vara så förutsägbar att han säger det är den största?
Han är ett kutappenådad spelare, kommer han säga.
Och så kommer han först säga att han är störst, och sen så när vi säger Messi, Ronaldo, kommer han säga det går inte att jämföra med dagens fotbollsspelare.
Nej, och så kommer han säkert dra upp där kanske att det är tre generationer. Vunnit VM 58, 62 och 70.
Ja, just det.
Kanske, jag vet inte. Men jag tänker att vi tar Pelé i alla fall. Ja. Och sen när Mats kommer in så får vi se vad han säger.
Ja, men han kommer vara positiv, mycket, mycket positivt inställd. Jag tror han kommer säga att han var större än Maradona i alla fall, tror jag.
Ja, jag tror att han tycker att Maradona är lite för otrevlig och lite sådär, ja. Lite maffia och kan tänka mig.
Ja, jag tror inte han gillar att han har knarkat heller.
Nej, det tror jag verkligen inte. Det är lite samma diskussion nu med folk som håller på Argentina. För det blir jag helt tokig på nämligen. Alltså de här, men vi pratar om det i programmet.
Jag ska också prata om Argentina i programmet.
Ja, vad kul, vad bra. Vi har säkert samma syn på saker. Men då gör vi så att vi kör lite jingle och så kommer Mats in.
Ja, perfekt.
Välkomna till Exet Sport. Jag glömmer alltid. Jag vill ju säga hjärtligt välkomna.
Ja, men du glömmer inte att ha lite så här bra energi i början. Välkommen till. Nej, men lite så här gammal SAF Radio City vill prata. Välkommen. Hallå.
Jag vet inte varför jag gör det, om jag har försökt imitera Fredrik Wikingsson, och det hoppas jag inte att.
Ja, men han skriker mycket bara. Det enda som skriker mer i början, det är Christian Lok.
Just det. Christian Lok väldigt mycket. Om nu ser ju inte ni vad jag gör med händerna. Hallå! Mår ni bra? Och så har händerna ute liksom. Ja. På spåret!
Man vet ju om att han har fått mycket kritik för att han skriker i början på spåret. Ändå fortsätter han, så han gillar ju det.
Jag tror att det är en grej också att han skriker då ännu mer bara för att provocera. Vad tror du om det?
Men han är ju väldigt bra. Han passar väldigt bra som programledare just för det programmet. Det är det bästa han har gjort, tycker jag.
Men han gillar inte att provocera. Där måste jag säga. Han är konflikträdd.
Ja, men det är han säkert. Men jag tror att han lite så low-key. Så brukar det vara med folk som är konflikträdda.
Ja, ja.
Att de lite low-key provocerar.
Ja, du jämför Oddsberg och Hellberg med de här två. Som är nu, så är det ju, vilken astronomisk månlandningsskillnad.
Men som det var sista året med Oldsberg Hellberg, det var ju inte bra. Alltså. Sitt på slutet.
Ja, de körde något program på fyran också som var en liten frågesport, som var en liten rip-off. Från,
var det bäst i Sverige rätt?
Eller? Ja,
Sverige-quizzen tror jag.
Ja, just det.
Fy fan.
Och det var ju liksom en utlöpare till det andra som blev mycket, mycket sämre. Och det var väl att Oldsberg ville vara med i tv, tog det bitter än, vilket han också var faktiskt. Han fick sparka på TV4 sen på Bingolotto, men han ville vara med och sådär. Så att han led väldigt mycket, både Oldsberg och Hellberg, att då, de fick sparken helt enkelt från på spåret.
Ja. Och från en sportkommentator som ju Ingvar Oldsberg, han var mer reporter, men till, du ville prata om Robert Perlskog då, som har släppt en bok.
Ja, Perlskog då. Från
många år på Radiosporten, sen TV4, handboll tillsammans.
Ska jag säga att du är också Mats Strandberg då? Mångårig legendar på Radiosporten.
Nej, inte legendar, men jag heter Mats Strandberg då.
Jo.
men i fallet Robban då, så han är en mycket sammansatt person verkligen. Jag kände Robban och han öppnade sig då och då faktiskt i samtalen med mig och så där, vänbar relation, vilket han inte hade med alla.
Ja, men han har förstått en komplicerad natur. Jag vill säga att jag tror han måste ha börjat på Radiosporten åtminstone när jag gick i lågstadiet, för jag minns nämligen att när vi sprang till matsalen, Då sprang vi och tävlade med vem som kom först till dörren. Och då brukar jag ibland härma att jag var Robert Perlskog som kommenterade. Och det här var tidigt 80-tal, det var i lågstadiet. Ibland var jag Mats Strandberg också, ska jag säga. Så han måste ha varit på Radiosporten åtminstone 1982.
Ungefär så.
När jag var liten var jag hon Lena Sundqvist.
Nej, han var ju sån där praktikant från journalisthögskolan. Ja, ja. Och blev kvar då för att Tommy gillade Robban. Och det gjorde ju jag också. Och många, kanske inte så mycket. Men han var ju som...
Och då menar du Tommy Engstrand.
Tommy Engstrand. Han var ju en särdeles begåvning. Mycket intelligent och särdeles begåvning på alla sätt. Och en fenomenal sportreferent i fotboll och hockey. Jag kommer att Lasse Granqvist sa någon gång när han, så att säga, citat hotade med att komma tillbaka till Radiosporten efter Schabler på TV4. Hörde du och jag, Strandberg, vi får nog dra nu om Robban kommer tillbaka. För att Lasse tyckte att han var mycket bättre än Lasse
jo,
själv.
Jo, och Robban, framförallt de senare år, så var han ju väldigt bra tillsammans med Claes Hellgren i handbollssändningarna. Ja.
Men var det, de började ju bråka mycket, Perlskog och Claes Hellgren. Men det var väl Lennart A. Julin han kommenterade friidrott med, va? Och med Lennart A. Julin...
Ja, är det inte A. Lennart Julin?
A. Lennart Julin, precis. Ja. Då trodde man att A. Lennart Julin, att de här hörlurarna skulle växa in i kraniet. För att man har inte sett en bild utan de
där. Nej, visst.
Det är som att det har liksom blivit som ett sår vid öronen.
Ja, det är
växt in.
Alltså Robbans tuffa barndom, vilket han anförtrodde mig då och då, hur den hade varit i Rågsved.
Ja, vad heter boken? Han släpper ju boken.
Från Rågsved till Rio. Ja. Och den tuffa uppväxten i Rågsved i alla fall präglade honom så att han blev... kom på kant med nästan alla människor som han stötte på.
I sin uppväxt alltså?
Ja, även i jobbet sen också. Så att jag kommer ihåg att det var två gubbar. Bosse Gensel var den första på TV4-sporten som chef då.
Och, han var väl på SVT-sporten?
Han gick innan var han på TV4-sporten, ja, okay. Bosse Gensel. Salig omedelse, avliden 2012.
Det är alltså Peter Gensels farsa.
Visst är det? Och chef också på...
Ja, men då var han på, och de hade två anställda, Robert Perlskog och Peppe Eng.
Ja.
Och de blev osams första dagen. Ja visst, och de kunde inte jobba ihop.
Alltså vilket, när TV4 öppnade sina sändningar där.
Och vilket år är det här? Är det 90?
90. Hösten 90 när TV4 startade. Så anställdes ju Robban Perlskog.
Jag måste bara komma in med en liten grej, Mats, innan du fortsätter. Det är så att Robban Perlskog var med i en intervju i Aftonbladet. Då säger han så här: jag har funderat på hur man ska ta livet av sig. Det är ju väldigt mörkt och tråkigt och deppigt. Men något som, det är inte kul, men det låter kul. Den muntre kommentatorn Robban Perlskog minns på dagen han sen var lycklig. Det var 2 april. År 1987.
Nej.
Ja, det är så jävla deppigt. Det är alltså 35 år sedan.
Var det då när VM-guld i Wienerstadthalle? Var det då,
ja,
han var glad?
Det var då, ja, det kanske.
Det var väl det med Krotov. När Krotov räddade Sveriges guld 87 i Wien,
ja, tror jag. Var det då senast han var lycklig?
Det var Robban lycklig. Som att det var någonstans där.
Och men vi får hoppas att det inte har med guld, Sveriges VM-guld.
Nej, men jag vet inte om han har barn och så här, men ja. Det tror jag inte. Men jo. I vilket fall så, det här är då några år innan han träffar Peppe Eng. Men vad fan. Alltså först tycker man att det är jättehemskt, sen skrattar man till och sen tycker man att det är hemskt.
Det är lite
igen.
Som när Ozzy Osbourne säger att han inte minns någonting av hela 70-talet. Det är lite samma kaliber.
Men det är också mer väntat.
Ja, jo, det
här är så oväntat.
Ja, vad säger du om den kommentaren? Att han inte varit lycklig sen
det förstår jag mycket väl. Alltså, hans barndom präglade Robban tyvärr väldigt starkt.
Och vad hände då i barndomen?
Ja, jag vet inte exakt. Han anförtrodde mig då i...
Ja, då ska jag inte säga vad han
under förtroende, så det vill jag inte säga. Men jag förstår att han var väldigt olycklig utom någon gång när han var lycklig 87 då. Men han var ju en sån begåvad referent så att Tommy Engstrand som chef följer för Robban då pladask, för att gjorde alla andra också. Han var fenomenal som referent, men sabbade allting sen genom sitt dåliga humör och sitt sätt att vara. När han var nere i Italien då på Serie A, som han har berättat också, då hans äktenskap sprack tack vare att han var nere varje vecka för TV4 på serie.
Kanske på grund av att han var nere.
Jag tror att också står den här krökan, eller tror att han krökar väldigt mycket.
Krökar mycket. Han var olycklig. Men då i alla fall så var det så han sa då, alltså när då teamet för TV4 var nere i Italien på fotboll i serie A, då åt han inte frukost med gänget. Han satt vid ett eget bord långt, långt borta. När de käkade middag satt han så långt han kunde ifrån i ett eget bord då och surade.
Ja, det är ju speciellt får man
hur
säga.
Bra är det? Hur många gör det i ett team från TV som är ute för ett gemensamt jobb?
Vilka var med då? Var upp en bild för oss? Var Peppe Eng med? Eller var han hemma i stan?
Det var ju ett team då, alltså då ett producent och sådär som var med där nere i Italien. Kanske någon skripta producent.
Ja, Torglaven kan ha varit med på
ett Torglaven kanske. Vem gör det? Liksom sätter sig vid ett eget bord vid varje gemensam måltid och liksom särskiljer sig från gänget. Ja. Men tack vare att han var så bra så lät de honom vara, för att han var suverän på framförallt fotboll, det var han.
Men när han kom i bråk med folk, då, vad var det man bråkade om? Ekwall var ju med förstås också. På
så ja, om allting. Alltså så fort det var någonting med Peter Gide då på handbolls VM 2001. Så var de pucklade nästan på varandra för att ingen gav sig. Och Robban var ju så otroligt istadig, så att fick han för sig någonting så backade han inte en millimeter.
Men vad var de var osans om? För jag tänker att de hade väl olika arbetsuppgifter, de kommer väl inte ens in i varandra. Det är väl bara att det enda Petit ska göra är väl att lämna över till Robert Perskog. Det är väl det enda som ska
han var där som reporter tidigt. Innan han blev programledare kanske.
Ja, men jag tänker ändå att för Pärlskog då, att han ska ju inte, de behöver inte hamna i klinch.
Men hur ska vi göra, säger kanske Gide då? Ska jag göra en intervju före matchen i handbolls-VM då innan det börjar? Nej, det tycker jag inte, Robert, utan jag börjar och snackar från min pulpet där jag sitter. Nej, jag tycker vi ska göra en intervju då med Bengan Johansson, säger då Peter Gide. Och så där håller de på, ingen ger sig, va? Det blir värre och värre och värre.
Jag råkar veta också att under de här, till exempel om det var något stort mästerskap någonstans, då är ju ett team borta ganska länge. Och då gäller det att man är solidarisk med varandra, för det är rätt mycket att göra. Så många reportage, arbetsuppgifter så här. Och då gjordes ju Pärlskog oanträffbar. Det gick ju inte att få tag på honom, vilket gick ut över de andra.
Att han fick vara kvar så länge då på fyran, trots allt, och i gäng och det, berodde på att han var så fruktansvärt bra som kommentator. Ja.
Men jag minns ju till och med mot mig, det var ju 14 eller 15 år vid det här tillfället. Och då ska jag och min kompis Fredrik då, som också är Gott Snack, där jag inte är kvar längre då, men på Gott Snack. Men jag och Fredrik då, och Fabian, en annan kompis, vi ska göra ett arbete om Globen. Och Globenområdet, för att Globen var liksom tema Globen. Och som ett slutarbete.
Ja, ni bodde ju nära också.
Ja, i nia, precis.
I Gröndal.
Ja, men då var det de andra Gröndal. Någon kanske gjorde Globen i papier-marché. Och någon gjorde spårvagnen på tekniken. Så att, väldigt kul ändå. Men då så är vi på Söderstadion. När den fanns då. Och ska göra ett reportage kort om Hammarby. Och då ser vi att Pärlskog står där. Han är jättehammarbyare. Står där vid 10-tiden kanske. På träningen. Och så går vi ner då, 15 år gammal, och tänker att han kanske är schysst. Han låter ju munter i tv och sådär. Och han är så fruktansvärt otrevlig. Alltså bland det värsta jag har varit med om.
Ja, vad gjorde han då?
Nej, men bara... Jaha, ja, du vet som han kan vara, antar att du känner till då, Mats. Väldigt sådär bitchig helt enkelt. Men istället för att gå i clinch med honom då från mitt och Fredrik och Fabians håll, så bestämmer vi oss för att vi omgrupperar oss. Hur gör vi det här till att det blir något roligt? Jo, då lägger vi in egna frågor i efterhand och lägger till hans svar. Så till exempel, vad tycker du om barnpornografi? Ja, det kan vara trevligt.
Ja, okej, ni spelade in det.
Exakt, vi spelade in och filmade inte. Och sen så la vi in då sånt. Och typ, tycker du att det är trevligt med BDSM? Ja, kanske på ett mästerskap.
Ja, det var ett bra bus för att vara 15 år.
Väldigt bra bus liksom. Men så, även då så var han jätteotrevlig. Men han är förlåten nu. För att om man har varit olycklig i 35 års tid... Alltså det gör saker med människor. Man blir nog inte riktigt 100 i huvudet, tror jag.
Nej.
Det är inget försvar, men jag kan
men
liksom
en förklaring
inte,
som man brukar säga.
Ja, men jag kan inte vara arg på honom.
Nej.
Jag kan inte vara arg på honom, det verkar.
Men i mitt fall då, i alla fall, så var han väldigt trevlig mot mig jämt. Vi hade en jättebra relation.
Den enda som var trevlig mot dig, kan man säga.
Ja, det var det. Så var det. Det var Robban Perskog. Så var det.
Det är helt obegripligt.
Obegripligt. Men jag också berömde honom över tid och för sina tv-grejer och det. Han blev så otroligt förvånad att han fick beröm av någon överhuvudtaget. Nästan började gråta, förstår du.
För att han var så van att vara i konflikt det. Med folk. Så att
du är så bra, sa jag. Du gjorde den här matchen i SM-spelet i ishockey så in i Norden bra. Och det tyckte jag också för att han var fenomenal. Så att han nästan började gråta över berömmet då. Men sen var vi också, på, när han var på radio så var vi 88, då innan gick TV4 1990. 88 var ju på OS i... 88 års OS.
Ja, var det någonstans? OS. Det här måste du knäcka nu.
88 OS?
Ja, det här kommer du komma
sommar ihåg. Sommar-OS 1988
i...
88.
Sol.
Ja. Vi hjälpte
i Sol sa de så här, det var så vansinnig trafik då i Sol, huvudstaden i Sydkorea, att där sa de att alltså när det var en bilkrasch då, klarade han sig eller gick det bra? Då slapp du betala massor av kostnader för sjukhusvistelse när du krockade med en annan bil.
Oh, jäklar.
Återigen, klarade han sig eller gick det bra? Men då är Sol i alla fall, så hade jag gjort mycket boxning innan och sådär. Men då armbågade sig Pärskog in där på boxning och gjorde George Kramne, George Scotts då final.
Fick ju mot silver, förlorade mot Sylov i finalen, östtyska.
Men jag tyckte Robban var så inne i Norden bra, så att jag hade ju tennis och pingis då, men jag skulle göra boxning då, så var det sagt om innan då. Men då lät jag honom göra det där utan att säga ett ord emot, för att han var så fruktansvärt bra. Men jag kan dra en parallell också, när jag var på ett Vasalopp då för länge sedan, var i Mångsbodarna då kom Lars Björklund åkande med sitt gäng, åkte fel och kom där jag hade stått och väntat.
Alltså var de Rickard Olsson-gänget på den tiden?
Ja, det tror jag.
En hel timme hade stått och väntat på att komma in då äntligen på Mångsbodarna på Vasaloppet då, 2,2 mil från starten. Och då kom Lars Björklund åkande då, och jag sa: Björkis, du är fenomenal, så jag tar den här stationen du. Alltså, du är fantastisk att snacka. Alltså, du snackar blåbärshopp och du är världsklass på det här, så ta den här stationen Mångsbodarna. Och när jag och Lasse Granqvist var på hockey också 1992 i Prag då, så var det final mellan Sverige och Finland, så att vi snackade om att vi ska göra finalen. Ta den du, Lasse, du är fenomenal.
Oh.
Så att jag kan se de som är jättebra. Det gör mig ingenting att titta tillbaka för Robban Pärskog, Lars Björklund, Lasse Granqvist i tuffa lägen. Jag backar hem då, för att det är bra för lyssnarna.
Ja, bra. Jag undrar också bara, Lars Gunnar Björklund, du har ju sågat de flesta äldre att de varit dumma och elaka sådär. Men Lars Gunnar Björklund, som var så tjock och fryntlig, och sen gick det Tipsextra och alltid ringde till de som hade vunnit storvinster och sa: hallå, det är Lars Gunnar Björklund från Tipstjänst. Alltså, snälla, säg, han var väl inte ett arsle då?
Absolut inte.
Nej.
Och jättedjurgårdare, va?
Ja, alltså många kanske störde sig på Lars Gunnar någon gång. Det gjorde de i och för sig, för att han var kanske lite bred på slutet. Bred och tog mycket plats. Men jag tyckte att han på Vasaloppet, där han snackade med kvinnorna, så var blåbärshoppa. Han var så inne i den kulturen, så att han var ett med Vasaloppet. Så att låt honom göra Mångsbodarna, tänkte jag.
Men Max, eller Mats, handen på hjärtat, var det inte att du var lite lat också? Orkar inte ta många.
Jag gjorde nästan ingen skid, något SM någon gång och så där med strömmar och det.
Och du orkar inte åka till Evertsberg?
Nej, men jag
är för kallt.
Jag åkte till Evertsberg utan att ha gjort den här Mångsbodarna grejen. Men det var faktiskt så att det var kul i Vasaloppet när de donade in där och det försöka ta de tio bästa. Men i det här fallet tyckte jag att låt lyssnarna förra på Lars Gunnar Björklund, som håller världsklass på det här området.
Det var trevligt. Jag tycker vi gör så här, vi går vidare. Vi går vidare.
Och nu ska Robert Pärskog presentera aktuella höjdpunkter från hela världen.
Hej på er, dags igen för fotboll från hela världen. Ikväll matchbilder från Frankrike, Portugal, Brasilien, Argentina, Uruguay och Sydafrika.
Mannen i blått närmast kameran. Vi kallade Gladbachs spel för pestfotboll i veckan. En tid. Spelar fel. Nästan en tripping där. Skott i mål!
Lindbom avgör!
Johan Lindbom efter 15:48. Här har Dalin läge, han spelar. Han spelar Max. Och skottet strax utanför.
Jag stod och tänkte på den där pucken.
Nej, han tänkte nog på tvättstugan som han har bokat in imorgon.
Var det klockan 10 eller var det klockan 3?
Det drar ju på tiden där.
De visar en sån enormt fin rörlighet. De byter ständigt platser, jobbar från hörnflagga till hörnflagga. Och det är svårt för de markeringsspelare som ska följa de här lirarna att hinna med helt enkelt. Har legat och väntat på kontringstillfällen. Haft två nickar och ett skott mot mål hittills i match. Här rör sig Max bra igen och han har ett jätteläge. Han gör mål! Ja visst! Salos ersättare Martin Max gör 2-0. Och det händer i den 36:e minuten. Iskallt lägger han in bollen bakom Ildner. Tittar upp, placerar bollen. En mycket professionell avslutning.
Ja, nej, men det där var ju, jag måste bara med en fas uttrycka, jag vet att vi skulle gå vidare, men att jag blev så otroligt ledsen över den med Pärlskog. Och jag vet inte, alltså är det Krotov så är det ju ett helt...
Ja, är det Krotov?
Jag tror att det är
så sorgligt om det är Krotov.
Det är så roligt om det skulle vara Krotov, men det är inte Krotov.
Nej, vad är det då?
Hans första barn föddes
ja.
Då.
Ja, för Krotov, han gick ju alltså till Östersund och där upptäckte ju Krotov McDonald's som han inte fått gå på i hela sovjettiden förstås. Och han åt frukost, lunch, middag på McDonald's och blev typ 30 kilo tyngre på ett par veckor och var ju mycket, mycket, mycket sämre hockeyspelare, men det dög ju för division 1. Och sen söp han ihjäl sig, visst var det så?
Han såg ju som Steven Seagal efteråt, fast utan det här indiankomplexet. Ja,
han var ju årets svensk krot av 1987.
Aha, oj,
men
då.
Blev inte på 85-86?
Han har Refat El Sayed.
Ja, 85-86 ja, blev ju Refat El Sayed.
Refat spelar i min squashklubb, eller han slutade kanske för 10 år sedan, men när jag började spela squash där så var han där. För han fuskade hela tiden. Så att det stod 3 lika mot någon spelare, då kunde han säga 7-1. Och bollen gick långt under linjen, kunna säga. Den var rätt. Alltså, han var, och då förstår man liksom hela Fermenta, hela Dalen Djurgas,
han bodde ju i Täby då. Han bodde ju i Täby när han lurade brallorna utav P.G. Gyllenhammar då.
Okay.
Som jag tror det var 85. Och han var en ovanlig företagsledare, för han spelade fotboll med grabbarna då på gräsplan utanför porten där, liksom sprang och svettade och sköt och stod i mål ibland och sådär. Så att kan man tänka sig P.G. Gyllenhammar i den rollen?
Nej, han var ju något nytt. Alltså, han var ju väldigt, och det var också därför han blev årets svensk någonstans.
För ja, och sen så upptäckte man då att han har ljugit om sin doktorshatt och allting. Och sen ja, så sjönk allt.
Och där började det. Och egentligen tror inte jag att Fermenta, om jag fattat rätt, var något superdåligt företag eller superilla skött så. Men att han hade ljugit om det där och att han var väl, hade väl ändå ett finger med i spel. För det var väl någon medicin.
Jo, men det följer ju på lögnen helt enkelt. Och jag ska säga, det är också de enda aktierna jag köpt hela mitt liv. Jag blev övertalad då när jag var i tidiga tonåren att köpa Fermenta-aktier. Det gick åt helvete. Så dess köpte jag aldrig
aktier. Men många blev jätterika i Fermenta, i Strängnäs alltså, över tid då, innan bubblan sprack. För att alltså, aktiekursen var något enormt uppåt under en period. De som köpte och sålde, miljonärer i Strängnäs.
Men det här har hänt igen. Alltså det är ju en fastighet. Fan vilket företag det var. Men någon av dem som har ljugit om sin utbildning tror jag.
Jo, men det är den här...
Vad heter han?
Han säger att han sprung i milen på 28 och
exakt,
någonting.
Exakt.
Och det är liksom bättre än Ingrid Kristiansen, bättre än Grete Weitz. De är visserligen kvinnor, men det är också få män som har sprungit bättre än så.
Det är nästan omöjligt.
Han erkänner ju inte att han har ljugit heller.
Nej, exakt. Och nu sjunker ju, alltså stört. Det är något fastighetsbolag tror jag.
Ja.
Det stört sjunker på börsen just nu.
Det är inte SBAB och Batljan inte.
Nej,
det är det inte. Man hade hoppats att det var så han kunde sjunka skenheliga mannen i Batljan.
Ja, vi ska ta lite sport också. Och jag vet att Olle har lite kul grejer.
Ja, kul och kul. Men jag ska säga att Ekstedt Sport som programmet heter.
Ja.
Vi har dels vad var det vi klippte in med Pärlskog. Det var ett potpurri eller vad var det vi klippte in? Det var ett,
ja, precis.
Vad var ordet?
Ett montage.
Ett montage.
Ett ljudmontage. Då,
första gången ett montage också. Nu har vi också en krönikör i Ekstedt Sport. Det här kommer en krönika.
Åh, oh, vad kul.
Med en innehållande tes.
Då kör vi fyra.
Välkommen.
Bugg. Då kör vi fyra bugg nu.
Ja. Mm. Just fyra bugg och en Coca-Cola. Under fotbollsmatcher, till exempel, man får avbryta under krönikan, bara så ni vet, men det var så högtidligt.
Nej, just det, var bra.
Under fotbollsmatcher, till exempel i VM, så händer det oftare än sällan att kommentatorerna värderar hur regelvidrig en tackling har varit utifrån reaktionerna på domslutet. Mm. Vi som publik är så vana vid det så att vi tänker inte ett skit på hur jäkla sjukt det egentligen är. Exempel, det blåses straff. Vilda protester från de argentinska spelarna Och kommentatorerna verkade att tro på att den argentinske fotbollsspelaren är oskyldig som ett lamm, fastän den argentinske fotbollsspelaren allt som oftast både är skyldig till regelvidrigheten och mycket väl är medveten om att han är skyldig. Exempel. Det blåser straff. Inga protester från de japanska spelarna. Och kommentatorerna utgår då ifrån reaktionerna, av reaktionerna att döma, så är nog straffen riktigt dömd, för det blir inga som gnäller. Och det här är ju helt snett. Det är de gnällande argentinarna som det är fel på. Och de gnällande senegaleserna, italienarna, marokkanerna, turkarna och ekvadorianerna. Säger man ekvadorian? Vad säger man de som är från Ecuador?
Jag tror.
Ja, det kanske man gör. Och jag skulle gå vidare och säga att kopplingen är spikrak mellan pissiga lokalsamhällen och protester mot domslut. Man skulle också kunna uttrycka det så här. I samhällen där det finns en stark prutkultur, där det liksom är självklart att man i affärer och på gator och torg ska deala om priset på varorna, där gnäller också fotbollsspelarna på domaren. De maskar mer när de leder och de filmar mer. Och, håll i er, det sker också fler mord i de här länderna än i länder där fotbollsspelarna visar respekt för domaren, inte maskar och inte filmar. I Japan, till exempel, sköts det till döds under den senaste statistik jag hittat, som var 2014. Det sköts ihjäl 6 personer på ett år. Det är inte mycket. Och de japanska spelarna, de gnäller inte, de maskar inte, de filmar inte. Och icke att förglömma, i Japan så prutas inte. Ett pris är ett pris.
Men det är också 1,2 miljoner, eller 1-2 miljoner som är amfetaminister där.
Det kan så vara.
Som
men,
piss
men det har inte den här krönikan att göra.
Och massa olika biljetter.
Tänk om hela jordens befolkning var japaner. Det skulle inte bli något Ukraina-krig.
Det skulle inte det. Och det ska också sägas att den här extremt strikta...
Däremot skulle man ta över Kina och begå fruktansvärda övergrepp.
Att japanerna, alltifrån Pearl Harbor och allt som hände då, alltså har blivit så fredälskande folk, vad kan det egentligen bero på? Det är ju en otroligt robust demokrati i Japan. Och man hör ju ingenting om oroligheter i Japan överhuvudtaget.
Inga mord med skjutvapen.
Det är inte så konstigt med tanke på att man vet vad som hände senast. Man fick 2 atombomber mot sig. Två kärnvapen. Det enda land i världen som har fått kärnvapen riktat mot sig i Japan.
Med det sagt så har jag minns ett nyhetsinslag från Aktuellt för något år sedan om att den japanska polisen har ingenting att göra.
Nej.
Det sker ingen brottslighet. Men också apropå det här med det extremt, det är alltså framförallt de extremt strikta vapenlagarna, nu fortsätter krönikan, i Japan, som gör att skjutmorden är så extremt få. Det totala antalet mord och mordförsök uppgår ungefär till 900 per år i Japan. Men då snackar vi ändå på en befolkning på 126 miljoner människor. Att jämföra med Ecuador med en befolkning på 18 miljoner, där 2350 personer mördades förra året. Förstår ni min tes? Det är dags att testa tesen. Prutas det till exempel, om vi tar prutningen då, prutas det på Island?
Jag vet inte.
Jag
faktiskt
tror inte det.
Det prutas inte på Island. Nej. Brukar isländska fotbollsspelare filma, fuska, maska och gnälla på domaren?
Svar nej.
Svar nej. Hur vanligt tror ni att det är med mord på Island?
Svar nej.
Ja, i genomsnitt så sker färre än 2 mord per år. Visserligen så bor endast knappt 400 000 människor på Island. Men ändå, fråga igen, prutas det på gator och torg?
Det kom en deckare här nu och då var det 3 som dog.
Ja, det är en deckare, det är inte verklighet. Nu fortsätter krönika. Prutas det på gator och torg i Sydkorea? Svar nej. Mördas det mycket i Sydkorea? Svar nej. Filmar och fuskar de sydkoreanska fotbollsspelare? Svar nej. Case closed. Tack, det var krönika.
Förväntas vi att svara på
jag
det här?
Reagerar, vad tycker du? Jag ser det som korrelation mellan välordnade samhällen och att folk inte gnäller och håller på och filmar och fular sig.
Andra världskrigets två Ryssland under andra världskriget, det var ju Japan och Tyskland.
Ja.
Det är världens två mest robusta demokratier idag.
Är det verkligen det då?
Så är det.
Ligger de högst upp i demokrati?
Men det var en statskupp i Tyskland förra veckan.
Ja, men innan statskuppen.
Ja, den hade ju aldrig blivit verklighet. Nej. Men Jesper, sitt inte och rynka pannan. Du förstår väl det här? De som gnäller på domar mest, det är ju skitsamhällen.
Jag har ju liksom inte riktigt hunnit få, vad ska jag säga, marinera det här riktigt. Jag försöker ju vara tänkande i de här fallen. Och det har du säkert också gjort, tror jag.
Ja, uppenbarligen, eftersom du har en välskriven krönika.
Jag tänker att du ska få ett alternativ. Du ska få en out-option.
Aha, okay.
Att nu ska vi klippa
en
bort,
alternativ tes.
Ska vi klippa bort 25-29 eller vill du ha en till sån här rasiststorm efter? Det är de två alternativen du ska få.
Ja, jag bryr mig inte om stormar alls.
Ola har ju varit inblandad i det. Var det som var.
Men återigen bara. Där det inte finns någon riktig lagstiftning som folk, så att säga, förhåller sig till riktigt. Det är klart, då tror man att det också är likadant på fotbollsplanen. Det finns inga regler du kan utifrån din individ då påverka. Så att det är klart, det finns en korrelation mellan dessa båda saker, samhället och fotbollsplan.
Men jag måste bara säga, jag tycker inte att i Marocko har det inte filmat så mycket. Vill bara säga
kanske
det.
Alltså, inte riktigt. Men det prutas mycket på i Marrakesh.
Det gör det säkert. I basarerna.
Men de har varit bättre än förväntat. Det får jag säga.
Men när det gäller Argentina i alla fall, så tycker jag att Argentina är en styggelse på fotbollsplanen. Mm. Men det är också bara se Messi och Martinez. Alltså Messi, det var ju en spelare. Han gnällde aldrig förut. Han filmade aldrig förut. Det har hänt någonting där. Han börjar pumpa upp sig med tatueringar. Alla ska se ut som så här Vatos
Loppos. Ja, det passar honom inte.
Det ser förjävligt ut. Och även han, målvakten Emiliano Martinez. Och i matchen mot Holland. Alltså, jag har aldrig varit med om ett lag som gnäller så mycket när de har vunnit en kvartsfinal som Argentina. Det är min enda...
Ja, de lipade ju mot holländska spelarna.
Som barn.
Ja, men
jag tycker ändå att jag hoppades att ändå Argentina skulle gå vidare på Hollands Nederländs bekostnad. För att jag tycker ändå att Argentina ändå spelar en fotboll som jag tycker att man ska spela fotboll. Det värsta var ju när Brasilien föll mot Kroatien. Som,
ja, vad tråkigt.
Det var så här att det går inte att dansa när någon stänger av musiken. Så var det.
Men, om jag ska vara helt...
It takes two to tango.
Bara med den matchen, Brasilien-Kroatien. Vi såg den tillsammans. Det var jättetrevligt och allt. Jag tycker inte Brasilien var speciellt bra. Jag tycker Kroatien gjorde en bra match även framåt.
Brasilien var ju lite sämre än de var för 4 år sedan, det var de. Men de spelade ändå mycket, mycket vacker fotboll. En fotboll som jag gillar. Alltså då en skönhetsupplevelse i många stycken.
Men då kan man gå på Louvre, Mats, andra sidan.
Ja, jo, jag tycker om vacker fotboll, det gör jag.
Jag kanske gillar mer att gå på någon utställning i, jag vet inte, utställning i Hallunda centrum eller något sånt där. Men
du har aldrig varit i Hallunda.
Nej, det har jag faktiskt inte varit. Nej,
min farmor och farfar bodde i Hallunda, så jag var där.
Ja, fan, min mor och morfar bor i Jakobsberg, så det är inte så mycket bättre.
Alltså, det är en jäkla skillnad.
Det kunde vara Jakobsberg. Men skitsamma, tillbaka till krönikan. Jag vet, det är svårt också när det kommer upp sådana här lite anekdotiska bevisföringar.
Jag tyckte jag hade rätt mycket kall fakta och tydliga siffror.
Ja, det var mycket
kall
fakta när det gällde moden.
Tydliga siffror.
Jo, men också att korrelationen då, prutsamhället i filmningar. Jag vill gärna...
Det håller inte vetenskapligt. Du
jag vet inte.
Det kan vara så här. Alltså, fotboll är som enda sport. Det speglar liksom ett samhällets struktur och så vidare. Man säger ju att det är Tyskland som spelar. Disciplin, hårt arbete, det är Tyskland. Och de här länderna som du...
Ja, det här är ju en fortsättning på min krönika.
Ja, precis. Och sådär. Och Frankrike, man ser att det är Frankrike. Explosivitet, de har enorm i anfallsspelet som England inte har. Alltså, explosivt Frankrike speglar Frankrike som nation. England trögt, långsamt, speglar England som nation också. Och sådär. Och vice versa. Sen kommer man då till Marocko, kanske inte att man kan överföra det på Marocko, för jag har inte varit i Marocko. Jag vet inte riktigt. Men Marocko har ju haft en särdeles framgång så här långt, och det är väl kul.
Vi ska säga också att om endast 2 timmar så spelar ju Marocko semifinal.
Mot Frankrike, precis. Ja, jättekul. Och så när podden kommer ut då imorgon, då vet man hur det har gått. Jag tror att Frankrike vinner.
Ja, men hoppas så blir det en riktig final som känns som en riktig final.
Jag vill bara säga det.
Det här med Argentina, det skriver jag verkligen under. För att det är ett tjuvsamhälle i Argentina. Ja. Jag har inte varit där, men jag har hört många som har varit där. Och där gäller inte lagar och regler. Korruption, ja. Och förhållande till regler, nej.
Och om Pärlskog skulle vara där, då skulle man vara olycklig.
Verkligen olycklig.
Ja, jag vet inte vad vi ska säga med det riktigt. Men kan bara, jag har nämligen demokratiindex framför mig.
Ja.
Vilka länder tror ni är i topp?
Jag tror att det är typ Norge.
Norge, Sverige, Danmark.
Island borde ligga högt. Man kan gissa på Schweiz. De har ju val om allting. De har en massa folkomröstning hela tiden i sina kantoner.
Ja, det finns ju faktiskt bara...
Finland borde ligga högt.
Ja, men det finns faktiskt bara 20 fullvärdiga demokratier som har över 8 då på den här 1-10-skalan.
Nu vänder jag på nacken och tittar.
Nu tjuvar vi lite. Båda är med, men Tyskland
är... Sverige, Norge, Danmark är just med.
Ja, men vi börjar här då. 20, jättemärkligt land. Costa Rica.
Nej, det är inte alls. Det bästa landet har jag hört sägas i hela Sydamerika.
Jo, men det är också Greklands bästa bandelag. Och så. Men, så man är ändå lite förvånad, är man inte det? Jo, men då Sydamerika, det är Brasilien, Argentina.
Ja, men Costa Rica ska vara ett underbart ställe.
Ja, men tydligen då också. Jag vet att vår gemensamma, i alla fall din vän, Rickard Olsson var i Costa Rica.
Ja, hans dotter där.
Ja, precis. Så åkte han dit och överraskade. 20, Österrike, de delar med Costa Rica. Det är väl ändå lite...
Du hinner inte dra alla, det blir för segt.
Ja, men okej. Okay. Men det här då, Mauritius, den är ändå konstig.
Ja.
Sen kommer de här länderna. Japan, Sydkorea, Tyskland, Storbritannien. Och i toppen.
Det här är länder som inte filmar på fotbollsplan. Som inte gnäller på domar. Ursäkta om jag ser det.
Nederländerna gnäller på domar. Nej, de är 11 på listan.
Ja, undantaget som bekräftar regeln.
Men de finner sig i lagar och regler även på plan.
Okej, nästa tjuvlanda, Uruguay, 13 på listan.
Ja, det förstör ju tesen lite grann kan man säga. Men i övrigt ska jag säga att det är liksom Danmark är inte så farligt, Island som sagt, Finland Nya Zeeland, Norge. Ja, men jag tycker att det bekräftar tesen.
Storbritannien också, 18. Ja, okej, tesen är tydligen då bekräftad. En annan sak som jag bara måste säga som är lite så där uppseendeväckande. Frankrike är inte med på topp 20-länderna. Det är en demokrati med anmärkningar. Det är nämligen så att det fungerande staten är bara på 7,50. Politisk kultur 6,88.
Jo, men det är ju så många terrordåd.
Jag vet inte om det är det. Det kanske är det då.
Det är
men politisk kultur då, 6,88 som
jo,
10.
Jo, men, tänk alla franska bönder som blockerar vägarna hela tiden och kör i rondeller.
Att de är otroliga på att filma. Utomparlamentarism.
Precis. Ja. Det fanns till och med ett band som heter Franska bönder på 80-talet.
Det gillar vi inte. Hörrni, vi ska gå vidare till lite mer sport. Men jag tycker att det här var väldigt kul krönika.
Ja, tack så mycket. Vi pratar med sport mest hela tiden.
Ja, jag tycker också att det är roligt. Ja.
Tänk att vi har fått en krönika i det här programmet.
Ja, det känns faktiskt jättebra. Det är klart att jag kanske försöker se med kritiska ögon. För jag vet att ni tycker lite lika det här, tror jag.
Ja, då måste du ta rollen som lite lite journalist.
Och åtminstone försöka när det blir mycket anekdoter.
Ja, men naturligtvis.
Jag tycker det är väldigt kul när båda säger. Jag har inte varit i Marocko, men det är säkert 20 heller. På basaren i Marrakesh.
Ja,
väldigt kul. Vi går vidare. Ja, vi är tillbaka. Och tack för krönikan återigen. Det var väldigt trevligt.
Tackar.
Mats, vi har ett litet segment som vi tar med ibland. Men som kommer vara lite mer frekvent efter jul och nu innan jul. Det är nämligen så att det finns en bok som heter 100 legendarer. Och vi har plockat ut en figur eller en sportsperson, idrottsman, gemensamt, Jolle. Och vi vill höra vad du tycker om den här idrottsmannen. Idrottsmannen heter Edson Nascimento do Santos, tror jag att det är.
Den här veckan alltså Pelé.
Pelé, ja.
Vad tycker du om Pelé, Mats?
Ja, alltså...
Har du träffat Pelé?
Nej, jag har gjort. Jag har sett honom på Råsunda när han kom dit när fotbollförbundet fyllde ett antal år när de hade gamla svenska hjältar från 58 med också. Då var Pelé där. Men jag pratade aldrig med Pelé. Jag såg Pelé på avstånd i allt.
Vill du inte gå fram då? Hade du inte en brinnande önskan?
Ja, jag hade så stor respekt. Jag ville inte. Men han gäller ju för att vara en av de största genom tiderna. Och jag tog dokumentären om Pelé helt nyligen faktiskt. Och han var ju i sin klubb då, Santos, trogen under hela karriären. Så att,
han gick till New York Cosmos.
Ja, sen efter karriären.
Han mår ju piss tydligen. Ja, alltså, han håller på att dö.
Men faktum är att det som inte är så bra med hans nimbus i Sverige idag, det är att han spelar inte i Europa som Messi och Ronaldo har gjort i stora klubbar, så att man kan inte se dem på TV. Så att det var liksom ett mytiskt skimmer ungefär som det var i NHL under Börje Salmings tid. Men fick inte se honom agera något.
Men i VM fick du se honom? 70 och 58 och
62? Ja, 70. Jag tänkte komma till de största 66. VM-finalerna. Pelé.
Ja, men vi tar Pelé först.
Pelé. Jo, alltså han var ju Han var ju tydligen en väldigt vänlig person också, var omtyckt av alla och under sitt liv hade ett väldigt bra liv. Och när han slog igenom i Sverige 58 då, som 17-åring, så fick han tydligen, jag vet inte hur många hundratusen giftermålsanbud då, på stående fot när han kom tillbaka till Brasilien, var 17 år gammal. Så att han levde ju ett liv då i stor glädje och i stor harmoni, vad jag förstår, jämfört med Maradona till exempel, som ju var i mängd skandaler.
Fyran gjorde ju någon trött intervju nu under VM med någon gammal kärring som tydligen träffade Pelé då nere i Strömstad eller Körn eller vad fan det var för någonting. När Pelé, de var ju på läger, eller de var ju, några matcher var ju nere i Göteborg och på västkusten. Och då ska han ha varit där, då ska han
till... Alltså gruppspelet var ju i Göteborg.
Ja, precis.
Pelé slog igenom, det var ju Österrike, Sovjet, Brasilien och Sovjet, Österrike, Brasilien och ett land till England.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Att, att du kommer ihåg det.
Ja, det är otroligt.
Det var dödens grupp var det då. Och Pelé fick inte spela de första matcherna. Han hoppade in i sista gruppspelsmatchen emot England faktiskt och gjorde succé. Och sen, ja, då, fick han spela kvarts och semi och final mot Sverige.
Men då blev han polare då, enligt henne. För att jag vet inte, han har skickat någon julkort en gång, men på henne lät som att de var nästan bästa kompisar. Den här kärringen då i reportaget.
Men fattar vad hon har bildat, hittat på bilder år efter år.
Ja, i 70 år. Och då satt Fira Nordsan där och satt de och fikade. Jag vet, när man håller händerna med två håller med två händer om tekoppen eller kaffekoppen. Och satt och tindrade med ögonen och var totalt ogenlig såklart. Men det var i alla fall en ganska dålig dokumentär om Pelé. Men tänker på 58 VM då. Mm. Hur var han som person? Fick man höra någonting? Hade han varit dubbelmacker? Vad gjorde han för någonting?
Han var ju en mycket tystlåten, förskrämd yngling då, som fick mot alla tips komma med till Sverige 17 år gammal. Det var en sensation att han var uttagen i truppen då till Sverige VM. Att han skulle få spela var ganska osannolikt då, för han hade ett fantastiskt bra lag. Ett av Brasiliens bästa lag någonsin i VM. Men han gjorde en fantastisk succé då i sista matchen mot England på Ullevi i gruppspelet, så att han fick spela resten av turneringen och gjorde ju 2 mål mot Sverige i finalen som Brasilien vann med 5-2. Och då var ju Pelés lycka gjord. Men sen tog det stopp. 62 i Chile blev han söndersparkad.
Han bröt ju benet. Det var ju 3 som bröt benet i Chile. Det var ju benbrytar-VM i Chile då. Det var 3 stycken
alltså
totalt.
Fotbollen var ju brutal då. I England 66 då, så gav sig tusan på alla motstånd att försöka sänka Pelé. Det var det prio 1. Han sparkades ner efter i andra gruppspelsmatchen redan och försvann från VM. Och sen fick han ju sin enorma succé.
Om man jämför med hur Maradona hade på 80-talet. De var ju på honom som 17 också. Han hade ju klarat sig mycket bättre nu. Vad var det hårdast? Var det för Pelé på 60-talet eller för Maradona på 80-talet?
60-talet var fotbollen mycket mer brutal. Alltså Chile-VM 62 var det värsta VM som har varit någonsin. Det var bara otroligt mycket brutala påhopp och inte bara på Pelé.
Men förlåt, Maradona, han flyttade faktiskt från Spanien. Han var i Barcelona och flyttade till Napoli för att det var för hårt där också. Så båda var hårda, tror jag. Jo. Men 6-12 var värre, va?
6-12 var värre. Det var en, brutalt. Det är en underdrift faktiskt. Brutalt emot de bästa stjärnorna. Så att idag är det som natt och dag hur de behandlar, alltså då, de stora stjärnorna så, att, som Messi idag, Ronaldo idag. Det är så otrolig skillnad.
Men folk hade fått fängelse. Alltså, på den nivån, alltså de tacklingarna då. När man ser gamla... Det finns konton typ på Twitter som lägger upp montage då, eller collage, montage med olika tacklingar. Alltså det är ju sträckta dobbar, dubbelfotade dobbtacklingar och bara full fart. Klassiska fulla karetan.
Full var karetan. Skulle du ranka Pelé bland världens största fotbollsspelare nu då?
Ja, alltså det är väl han och Maradona som är bäst. Sett till hela...
Vem gillar du bäst av Maradona eller Pelé?
Ja, det är Pelé då. För att han var ju mycket mera harmonisk på alla sätt, och han levde sitt liv på ett mycket bättre sätt.
Ja, men alltså, skit i det. Alltså,
Maradonas liv han var ju också så svag på slutet, Maradona, fast han inte var så gammal. Jag tror Maradona var född 1960, tror jag.
Tycker du om att han var med lite i skumkretsar och tog droger och sådär? Tycker du att det var bra av Maradona?
Han var med, heter det, Comorran där nere i Neapel också, i sådana kretsar.
Ja,
så att han blev ju väldigt befläckad, Maradona. Han var ju en skandalspelare under många, många år.
Är det något som du uppskattar eller inte?
Inte.
Nej, men,
jag tror att det skilde 20 år mellan Pelé och Maradona. Jag tror att en var född 1940, Pelé, tror jag, och 60 Maradona, tror jag. Så att 20 års skillnad i sättet att behandla fotbollsspelare på planen.
Men som
då.
Spelare då? Hur tyckte han var vem är bäst som spelare?
Ja, det är nog Pelé i alla fall. Jag tror han var ju gudomlig. Alltså, Maradona var ju ett geni. Alltså, nackdelen med Maradona att han var så jättekort. Han var 1,68 lång bara, tror jag.
Men var inte Pelé 1,70 typ?
Nej, han var längre. Han var 1,75 tror jag. Så att, alltså, Pelé var ju mer normal lång och kunde bete sig på planen på det sättet. Medan Maradona hade ju tuffare med sin korthet och litenhet. Så att Maradona fick ju mera stryk än Pelé.
Men var Pelé till och med guda? Vad heter guda?
Det var ju Guds son nästan.
Ja, men det var till och med heter något sånt där?
Gudabenådad spelare?
Ja.
Ja, det var det verkligen.
Ja, jag skulle bara säga impad om att du sätter både åren som du var född, jag har kollat här nu, födda 40 respektive 60, och så står det att Maradona är 1,65 och Pelé 1,73, så skiljer 8 cm.
Ja, men det är väl ändå ganska.
Ja, det är mycket.
Men alltså, är det så, nu är ju då Messi är ju 1,71 tror jag. Så att kommer du över 1,70 så är det inte så farligt. Men 1,65 så är det jättetufft i fotboll.
Men att vara så, men å andra sidan, det finns ju undantag. Flygande köttbullen.
Låg tyngdpunkt.
Han var ju typ 1,68. Men han flög ju nästan under. Lågflög ju som JAS-plan ungefär.
Men han fick ju så vansinnigt mycket smällar, Vranjes.
Ja, vad bra att han var lite fet då, Vranjes.
Vilka eller, smällar han fick under sin karriär. Oj.
Men har ni sett honom nu, Vranjes? Alltså, han är ju...
Han har inte gått ner, va?
Jo, han är ju
är det han har gjort?
Jag tror han är superslimmad.
Oj, jag såg motsatsen. Alltså, gamla landslagsmannen i basket, David Bergström. Superduktig på 00- och 10-talet. Gard i Norrköping. Numera klubbdirektör i Norrköping. Han var med på Sportnytt i förrgår. Han har gått upp kanske 60 kilo.
Alltså, snackar vi Norrköping Dolphins nu, eller?
Ja, det gör
vi. Vi gör det. Vi ville bara veta helt enkelt vad du tyckte om Pelé.
Ja, alltså jag är otroligt positiv till Pelé.
Otroligt positiv. Ja, men tack för det, Mats.
Okej, nummer ett.
Ja, bra. Det var det vi ville veta. Vi ville veta. Vi ska gå vidare och då tänker jag att då tar vi de här, alltså det är anslutning till då. Dina, du har en liten lista med dig. Till alla de som korsar
Atlanten visar att det går. Ja, det man kan notera då i de största VM-finalerna i fotboll genom tiderna.
Den här listan, och kom ihåg att det nu är att räkna bakifrån.
Bakifrån.
Ja.
Hur många är det? Är det 5 eller 10 idag?
Fem.
Då börjar vi med femman idag.
Det som är notabelt i alla fall när det handlar om VM-finalerna i fotboll genom tiderna, det är att mitt favoritlagland, nämligen Västtyskland/Tyskland, har figurerat i nästan alla dessa finaler utom en. Jag älskade Tyskland under många, många år och lider när de åker ut i första omgången nu 2018-2022. 86 års VM-final mellan Västtyskland och Argentina var ju fantastiskt. Det var ju Maradonas totala genombrott. Det innehöll ju allt. 3-2 seger för Argentina den matchen mot Västtyskland. Det var fenomenal. På fjärde plats har jag då
Men ska du dra alla platser? Är det inte bara, är det alla platser vi drar idag? Eller tar vi en per...
Men ska vi dra alla platser som det är VM är nu,
ja,
tänker jag?
Det, ja, men precis.
Och kan det vara en bra idé? Ja, eller? Ja, men då gör vi... Och, ja. Mats Fyran då? Ja. Kom du ur gängarna nu? Nej, det gjorde du inte.
Nej, det var mitt fel.
På nej, det var ingens fel. Mm. Finns inga fel här inte. Mats, har det blivit något fel?
Så, dra den rätta lottoraden, Mats.
Rätta lottoraden alltså. 1, 8, 1, 3, 1, 6, 1, 7, 3 och 3, 3, 4. Vi tar om den här lottoraden, Mats Strandberg, för att vi har kommatecken mellan. 1, 8, 1. Nej. Ska vi se. Är det fel på rad? Nej, så här ska det låta istället. Vi tar om ett alltihopa. Ni glömmer vad ni har hört nu. 1, 8, 13.
Vi tar de fyra bästa. Vi tar de fyra bästa. Det räcker. Vi är för mycket med fem. Det var det jag tänkte. Vi är för mycket med fem.
Nej, ta fyra nu. Ta fyra.
Vi tar fyra istället. Fyra. Okay.
Eller ta fem.
Nej, vi tar fyra, det räcker.
Ja, men du har ju sagt det.
Det blir så mycket. Det blir så mycket. Ja. Mm.
Och det är nummer tre då.
Okej, okay, så här. Vi lämnar lotteraden och går till listan igen, Mats.
Går till listan. Jag nämnde de fyra bästa VM-finalerna, nämligen 86 års Västtyskland Argentina, så har jag som nummer fyra på listan över de största VM-finalerna i fotboll. På tredje plats 1966 års VM-final mellan England och Västtyskland på Wembley. 4-2 till England och Jeff Hurst tre mål där. Så att det var också en fenomenal final där Tyskland låg under med 2-1 när det var 50 sekunder
kvar. Var det var bråk om en boll över mållinjen?
Ja, precis. Det var Hurst skott till...
VAR hade löst problemet.
Ja, men fan, det hade räckt med ett chip i bollen,
ja,
ju.
Ja, eller
fan också. Ja, men
det som kännetecknade Tyskland ändå under många år, det var att de var fantastiska på slutet. Alltså tyskt fotboll då, hårt arbete och disciplin gav resultat de sista sekunderna i många matcher. De kvitterade i sista minuten i många VM-matcher.
Men vad är det Gary Lineker sa? Var det 96 tror jag, när England åkte ut i semifinalen?
Ja, fotboll består av
90 minuter,
11 spelare varje dag, 90 minuter,
ja. Två förlängningskvartar och sen vinner Tyskland på straffar. Ja. Det är ändå jävla kul sagt, ja, tycker jag.
Hårt arbete och disciplin, så var det.
Ja, så var det.
Förberedelser, ja. Stå och straffa på träning.
Ja, de filmade inte på det. Och prutar man i Tyskland? Nej, det gör absolut inte.
66 år, alltså England vann sitt första och enda guld på lång tid, verkade det som i alla fall. England vann sitt VM på Wembley mot Västtyskland. Plats nummer två, Västtyskland Holland 1974.
Mycket Västtyskland.
2-1 till Västtyskland. Och det var ju då...
Och därför vi tog bort den, Mats, för att Västtyskland inte var med på matchen.
Johan Cruyffs stora VM då, en av de största i historien, dock inte lika stor som Pelé och Maradona och kanske inte som Messi och Ronaldo heller, men Johan Cruyffs fantastiska insats för Holland som dock inte räckte mot Västtyskland.
Det är nu Jesper kommer säga totalfotboll och sen orkar vi orkar inte Jesper, så vi går vidare.
Västtyskland hemmaplan, München finalen, fenomenal, 74, 2-1 till Västtyskland.
Fenomenalen, som man brukar säga.
Så har vi den största finalen. Vi pratade om Pelé lite förut. Och Pelé efter två misslyckade VM och ett lyckat i Sverige. I sitt fjärde VM då så fick ju Pelé kröna sin fantastiska karriär genom att spela drömfotboll i finalen mot Italien 1970 i Mexico City. Då vann Brasilien med 4-1 i det som räknas som den största VM-finalen någonsin i historien. Det var fantastisk fotboll i Mexico City inför 100 000 åskådare. Och Italien tog ledningen med 1-0, men sen var det bara Brasilien för hela slanten och Pelé gjorde mål då till 1-1 bland annat, och Brasilien glänste med en otroligt vacker fotboll, 4-1. Till alla de som korsat
Atlanten, visat att det går. Ja, vilken kul lista det var.
Ja, mycket.
Jag är
kul.
Väldigt glad att du tog upp den listan. Och sen tycker jag att vi ska köra en ny lista efter jul. För jag tänker att nu är det 2 veckor kvar. Vi kan ju ta det lite direkt då. För lite pedagogiskt.
Ska du lista Sveriges bästa tungvikter de tiderna? Håkan Brock. Anders Lidén Eklund.
Lite smalt kanske. Kanske något smalt.
Det är så smalt.
Men jag tänker så här, Mats, att vi har ju 2 veckor kvar nu. Och då tänker jag så här, då kör vi 2 julspecialer.
Vad händer? Dör vi sen eller vad händer?
Sen dör vi. Nej, sen tar vi tar inga jullov så. Men jag tänker att det är 2 veckor kvar på året.
Ja.
Det är vecka 51 och 52. Och då tänker jag, vad tycker ni om det här förslaget? Att vi spelar in 2 julspecialer. En där vi pratar kanske om julen, vad det har betytt lite grann för sporten. För det har ju varit en, det finns ju inget deppigt som att gå upp på julafton och det är ingen sport. Man går upp på juldagen, det är ingen sport. Och så kommer annan dag. Så att vi kanske ska lista lite boxing day minnen och sådär.
Ja.
Nummer två då, julspecial. Då tänker jag att vi summerar året. Så att det blir som en nästan nyårs...
Ja, men jättebra. Alltså när det är programledaren själv för Ekstedt Sport som föreslår det här. Jag kan inte säga nej.
Nej, men vad tycker... Ja, men vi är fortfarande ett gäng tillsammans som BSM.
Du menar sportåret 2022?
Ja, kan vi summera.
En liten årskrönika.
Jag tänker att då får vi ännu mer kröniker nämligen.
Ja.
Ska vi göra det?
Det tycker vi ju. Det är bra.
Bra. Men vi har ju också det kvar på det här programmet att göra. Och det är nämligen så att jag har lite grejer också som jag har snappat upp. Om jag får...
Det får du. Du är ju ändå programledare för Ekstedt Sport.
Ja, det är nämligen så här att det är nya som jag tror kommer att göra er två glada. Det är ju nämligen ett... mycket nämligen nu. Det är ju så här att OS ligger ute för försäljning i rättighetsmässigt. Mm. Vilka tror ni tar hem rättigheterna till OS? Var det 2024 till 32?
Det verkar bli Sverige faktiskt.
Ja. Eller alltså det verkar vara
SVT.
Och då är det så här då att förra gången det är ju Discovery nu.
Men är det för att det har gått ner i pris och så att SVT har råd eller vad beror
det beror på.
För det var ju Viaplay och sen så Discovery har ju haft.
Jag tror om det här så är det så att
jag vet faktiskt
men låt mig spekulera.
98 så var det ju då så trädde ju, jag tror att någon EU trädde in och sa att de största evenemangen skulle kunna ses i de största kanalerna i Europa. Och i det fallet då så valde rättighetshavaren kanske Infront eventuellt.
Jag kommer du få ihop det här, Mats?
Nej, jag får inte ihop
det.
Vi tar om den där lotteraden med Strömberg för att vi har kommatecken mellan.
Det var så här att i Norge och Danmark så fanns det inga kommersiella konkurrenter tror jag, men däremot så fanns det i Sverige tror jag, så att SVT fick inte möjlighet.
Jag vet inte vad de säger i Norge och Danmark.
Ta bort det, jag kommer inte ihåg.
Det blir kul.
Jag kommer inte ihåg.
Det jag tror att du menar är att Infront har ju köpt vissa evenemang, till exempel hockey-VM, och så fördelar de ut det sen till olika. Men i det här fallet så är det ingen mellanhand, det är alltså ingen förmedlare, utan det är EBU som är då organet som samlar de stora public service-bolagen i Europa. De köper och så betalar då SVT till exempel för det genom EBU, och då får man det lite billigare också. För att IOK säljer nämligen rättigheterna direkt. Och eftersom då IOK vill gynna sponsorer och annat, man har ju väldigt stora sponsorer, kanske McDonalds, allt vad det kan vara, då får man det. Då vill de att så många som möjligt kunna se det också.
Man vill också att man ska ha bild på Krot om han äter ihjäl sig från Östersund på McDonalds.
Det fanns en sån bild.
Och, ja. Men där har med ju, haklapp ska han ha också.
Men där har ju alltså, VM i fotboll nu, det är samma grej. De största evenemangen i världen ska kunna ses utav de största kanalerna, public service i olika länder. Därför är ju då Chris Härenstam med nu på TV hela tiden till exempel.
Jag vet inte riktigt hur det där funkar. För att OS till exempel, det var ju nästan otänkbart i Sverige att det skulle köpas av Viaplay eller Discovery. Men det är helt enkelt den som betalar bäst får det. Och för OS 2020-2032 så köpte jag tror att det var CBS rättigheterna för de här 12 eller vad är det, 6 år sedan då, för ungefär 70 miljarder dollar.
Dollar?
Så, ja, dollar. Det är enorma pengar handlar om. Och samma här, det är ju inte så många tv-bolag som har råd att köpa det. Men nu i alla fall, det är tillbaka till SVT. Och vad tycker ni om spontant om det? Är något...
Jag tycker bra om det är spontant. Jag tycker det känns tryggt. Trots även om det är... ja, fast Åsa Edlund har ju lämnat nu så det kanske finns hopp.
Trots haveriet i VM.
Är det TV4 också då som det är på VM?
Nej,
fotboll?
Nej, TV4 har haft med det.
Okay.
Utan det är bara SVT som köper årsrättigheterna. Eller de köper inte, utan det är EBU som köper och så får de fördela till sig då. Och så betalar man en slant för det.
Kul för SVT som stått i skambrån så länge i OS-sammanhang. Och
ja, men det var till och med någon Champions League eller vad det heter, motsvarande damerna nu när Rosengård spelade i veckan som var. Och då säger de till, då har de en synk, en intervjusynk efteråt med en spelare. Och så säger de efteråt, vi har tyvärr inte rättighet till matchen så vi kan inte visa bilder från matchen. Det blir väldigt avhugget. Och, ja, men de här alltså, nyhetssändningarna, om det blir mer åt det här hållet, då kommer det ju inte gå att titta på Sportnytt överhuvudtaget, eller Sportspegeln.
Nej, men så är det ju. Men vad tycker ni om, för att vi fick ju ett läsarbrev. Vi fick ett DM från den här, hette han Ola Brännström, vad fan heter han?
Brännholm.
Brännström var tvungen att försvara, han tyckte att det var lite hårt efter det här mot SVT.
Han kände sig träffad.
Har han hört av sig efter våra snack?
Ja, han har hört av sig. Men då var jag faktiskt inne och tittade lite på hans Instagram. Och det är väldigt mycket, hurra från SM-veckan. Dessa underbara sporter, det är vågskytte och allt vad det är bra. Det var lite, jag tycker bara att kul för Brännholm-gänget att de får lite riktig sport, för att jag vet att de måste väl de kan tycka att det är skitkul, jag vet inte, men de allra flesta tycker ju inte att det är jättekul med SM-veckan. Det är bowling och boll och
bra mycket roligare än damhockey, kan jag sticka in.
Jo, det är väl riktigt
snyggt. Ejeborg-grejer var SM-veckan.
Ja, jag vet. Det
han går direkt från motormåndag till SM-veckan.
De flesta tycker väl inte att det är så kul, men jag tycker det är kul för Brännholm i alla fall. Ja. Att han faktiskt får kommentera nu och vara med på riktig sport.
Men han är med på skidskytte ganska mycket i alla fall, tycker jag nu. De har ju kvar skidskyttet i SVT och där är han ju med väldigt mycket. Med, så att,
ja, roligt för
det
honom.
Går ingen nöd på honom. Det
är mer synd om Pärlskog som har inte varit lycklig en dag sedan april 1987.
Ja, Brännholm kan motsatserna.
Kan skatta sig lycklig ändå, så han ska inte gnälla på oss.
Han kanske är lycklig varje dag.
Tänk om Brännholm går upp varje morgon. Tänk om jag var som Robert Pärlskog. Ja. Slut vara lycklig på 35 år.
Och nu är jag lycklig.
Nu är jag lycklig. Åh, jag är så lycklig. Och jag får åka ner på SM-veckan i Falköping och det är någon rullstolsbasket.
Men det är väl Pockeljoka han åker till på skidskytte hela tiden.
Ja, det gör han också, just det. Och vad är det de alltid? Oberstdorf, va? Nej,
Ruhpolding, Pockeljoka och Oberstdorf.
Oberstdorf är ju ofta längd. VM i längd 2021.
Så Ruhpoldingen är skidskytte?
Ja, det är det.
Okej, det var bara en liten nugget. Jag har lite andra grejer också. Ska vi se vad den var någonstans. Får vi klippa ut det där sen. Jo, har ni hört om vad som har hänt i Coventry?
Nej, är det något roligare än när Magnus Hedman skulle jaga ett gäng slynglar och han var så tjock och trött och hade dålig kondis att de sprang ifrån honom när de retade honom?
Nej, det är det inte. Det är roligare för... nyheten i sig var ju roligare med Hedman. Men det här är nog en tråkig nyhet för alla Coventry-fans. Det är så här att arenan som Coventry spelar på, nu kommer jag fan inte ihåg vad den heter, ska se här.
Det är inte många som bryr sig.
Nej, men det är de har väldigt roliga namn där i... till exempel så heter ju Brightons arena American Express Arena. Jaha. Eller något sånt.
Det är snarare sorgligt än roligt att de sponsrade så.
Ja, men det är lite speciella namn. Jo, i alla fall. Så Coventry's... just det, Coventry Building Society Arena. Det är deras samma plan. Nu så att Mike Ashley, som ägde Newcastle innan den här, heter han Bin Salam eller något sånt där,
från Saudi.
Från Saudi, precis. Han Mike Ashley sålde det till den här Saudiern. Och äger nu det här bolaget som äger Coventry Society Building Arena. Nu har de skickat ut Coventry från arenan.
Jaha.
Så de får inte spela där längre.
Varför ska de spela då? Är det en gympasal?
Det förtäller inte historien. Det är någon annan plan som de får spela på. Det finns fler arenor. Men det här har ändå varit deras liksom arena helt enkelt.
Men hur bra är Coventry idag egentligen?
Det går ut pipan.
De är mittenklubb. Men jag tror inte att det är så att de har pröjsat mindre eller att de ligger på obestånd eller så, utan det har mer att göra med att de han vill få in andra hyresgäster. Mm. Men någon kanske vill bygga bostad, jag vet inte. I vilket fall då så har ju Gyökeres och gänget inte någon mer arena att spela på. Tjänstemännen har fått lämna in kort och grejer.
Oj.
Så det blir någonstans efter jul så kommer det tyvärr inte gå.
Det var tråkigt.
Jag tycker det
hade ingen aning om.
Nej.
Nej, men jag vill bara få in en liten...
Jag är imponerad att du lyckas säga, för det är svårt att veta gamla BP-spelare vad han heter. Gyökeres.
Gyökeres, va?
Gyökeres.
Jag vet inte om han är någon ungrar. Jag var så jävla...
Det är ju han som tangerar landslaget.
Jo,
visst. Jag var så jävla korkad om dagen. Jag läste hans namn, alltså Gyökeres då. Jag tänkte, fan, har de tyska ön även i Ungern? Och så skulle jag börja liksom... ett O med som när man gör tysk Y på tangentbordet. Mm. Exakt samma gjorde jag med ett, på öt. Det är bara att skriva in ett ö.
Det var roligt.
Det var otroligt kort faktiskt. Ja, det var bara dumt faktiskt. Jag för det.
Det skulle du berätta för Pärlskog när du träffade honom när du var 15.
Kanske han har varit lycklig.
Ja, kanske. Och sen han slagit ihjäl dig.
Just det. Han slagit ihjäl dig. Olle, jag vet att du har en till grej.
Ja, visst har jag det. För att vi ska vara lite långa idag. Jag skulle vilja prata lite om sprint längdskidåkaren Linn Svahn.
Ja.
Ni minns henne, var ganska rolig. Mm.
Mm. Det var hon som stod och skrek skit.
Ja, men precis. Ja, hon är lite, pratar från hjärtat sådär. Ja,
hon säljer ju väldigt mycket. Alltså, hon sticker ju ut väldigt mycket. Det? Så att tidningarna skriver mycket om henne.
Ja, och precis. Och för ett par år sedan så var hon världens främsta kvinnliga sprintskidåkare. Mm. I januari 2021 så vann hon sin nionde världscuptävling och blev då vid 21 års ålder den yngsta kvinnliga längdskidåkaren i historien med så många världscupsegrar. Och så inför VM i Oberstdorf, kommer tillbaka dit, 2021, så var hon stor favorit. Men hon, trodde man då, stördes lite i uppladdningen av en liten axelskada. Och i den individuella sprinten i VM så kom hon bara 11 och sen fick hon inte vara med mer. Och sen dess så visade sig att den här axelskadan var värre än man trodde, så hon varit borta.
Och ramlade i Ulricehamn.
Ja men precis.
Så var hon borta. Där? Var hon på krogen?
Ja, först på krogen där hon inte ramlade, men sen ramlade hon i spåret i Ulricehamn.
Ja, det var ett jävla märkligt.
Ja, men så var hon borta i nästan 2 år, gjorde comeback då för ungefär en vecka sedan i en tävling i Idre. Och hon vann direkt och efter loppet så sa hon så här.
Jag visste inte vad jag skulle förvänta mig av dagen. Det är liksom, vi har gjort så himla bra jobb, jag och alla runt omkring mig, Ola och Bystedt och allting. Så att, men vi har inte vetat liksom hur fort jag åker skidor. Men det var ju skönt att idag räckte det hela vägen. Och jag har sagt att jag vill åka i Davos, men jag har också varit sugen att köra Skandinaviska kuppen här.
Ja, hon säger att hon vill åka Davos, hon vill åka Skandinaviska kuppen, sa hon, det hörde ni. Och det var också meningen att hon skulle åka den här starta intervalltävlingen i Idre som var dagen efter den här segern. Men då hoppade hon av i sista stund eftersom hon tyckte att det var för kallt ute. Så hon åkte ingen med efter den här. Och sen så visade det sig också att hon struntade i den här världscuptävlingen i Davos. Så hon har hoppat över 2 tävlingar efter comebacken. Och jag vet inte, efter att ha gjort comeback efter 2 års skadehelvete, tycker ni att hon verkar så sugen på att köra?
Nej.
Och det är väl sparsmakad. Om det är för kallt så vill jag inte köra och så vidare. Så att hon har väl ett som Robert Pärlskog ungefär, samma ego.
Ja, om vi gör om det här till en skidvariant av teodicéproblemet, alltså hur kan det finnas en gud när det samtidigt finns så mycket ondska och lidande i världen? Då lyder det så här. Kan en skidåkare som inte vill åka skidor för att det är för kallt vara en skidåkare som vill åka skidor?
Nej, det är fan riktigt. Alltså jag tycker, någonstans, jag läste att Göran Kropp och den här Ola Skinnamo, ni kommer ihåg de här upptäcksresande, en är död, en lever. De
var med i äventyren upptäcksresande.
Ja, det är väl i och för sig sant.
Tragiskt med Kropp.
Ja, han är ju död. Men han dog väl också någon ganska fattig bergsolycka.
Ja, han dog ju som han ville.
Det var någon bergväg han skulle upp på, tror jag, och tappade fotfästet och dog. Alltså dog i sitt steg. Han dog i steget under det bästa han visste och var ute och undersöka branta berg.
Ja, precis.
Vilken bra död.
Ja, kanske.
Lite tidigt bara kanske.
Poetiskt någonstans kanske, eventuellt. Men i vilket fall så var de uppe på Nordpolen. Långt upp på Nordpolen. Mm. Och det är ganska svårt tillgängligt där. Det är inte riktigt som på Sydpolen, är det väl inte heller helt tillgängligt.
Bättre än det här berget i alla fall.
Ja, bättre än berget.
Och man kan snacka pingviner på Sydpolen.
Precis, och det är bara, på Nordpolen är det bara isbjörnar då. Ja. Men på Sydpolen så är det ju faktiskt en kontinent. Så det är inte riktigt lika svårt. Men i vilket fall då, så är de där uppe och... Om det var Göran Kropp eller om det var Röjtsvärd. Någon var det, för nu blev jag osäker. Jag tror det var Kropp. Han förfrös fingrarna på något sätt. För att han stod för länge med vapnet. För att det var en isbjörn som skulle ha ihjäl dem. Isbjörn eller något annat djur. Och då tänker jag att om man verkligen vill någonting. Det där är alltså kanske minus 70. Där uppe.
Ja, inte riktigt kanske, men
ja, men det, jag tror...
55 bara, tror jag.
Nej, men det är för det här hårt väderprogram nu.
Nej, det var minus 55.
De var på världens kallaste plats i Ryssland. Där var det runt minus 50, tror jag.
55.
Men rekordet är ju i, på stationen Vostok, som är i, på Sydpolen. Värmerekordet är minus 89. Så det finns ju alla. Ja, men säg att det är minus 50.
Vi går vidare.
Mellan minus 50 och minus 70. Ja, någonstans.
Där vi månen också.
Ja, där är det nog en. Nu kallar det kanske. Men ja. I vilket fall. Så det här är kanske minus 10, minus 15. Vill man så gör man det nog ändå, tror jag. För att vill man åka upp till Nordpolen på skidor, vad fan de gjorde för någonting. Jag tror att det är det de har gjort nämligen. I de extrema kylorna som ändå är, då kan man nog fan åka skidor i Davos också.
Ja, men precis. Säg det till Linn Svahn.
Det kanske henne ska säga till. Precis. Men tack för den.
Ja, insikten.
Var väldigt trevligt. Vi är sponsrade av Vind den här veckan. Och du vet vad Vind är, Mats?
Absolut, det behöver jag som är så slarvig. Jag har svårt att hålla reda på mina saker. Så att jag vill ha hjälp för ordning och reda.
Det är ju fotboll nu. Det är ett stort mästerskap.
Mm.
Och när det är stora mästerskap, då tenderar man ju att ta upp massa skit. Alltså det är gamla fotbollströjor och det är halsdukar och ska det upp från källan, ska ner i källan.
BHS-kassetter med bästa av fotbolls-VM 86 till exempel.
Ja, men typ så. Man kan, det är kanske någon DVD som dyker fram och det är datorer.
Gammal låt med Markoolio till exempel.
Ja, men det är kanske någon singel och så ska man där, så kanske grabbarna kommer dit i någon fest och då ska man ta fram finsilver kanske man inte gör, men man ska i alla fall ta fram lite extra porslin och grejer. Vad passar då bättre än att ta en tjänst där du slipper släpa upp och ner på, i källan eller på vinden?
Nej, ingenting.
Nej, det finns en tjänst som heter Vinden. Det här företaget finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och det man gör helt enkelt, man går in på appen eller på hemsidan, klickar i, jag vill ha hämtning, och de magasinerar åt den. Sen kan man också få grejerna tillbaka, som är en lämning. Kostade, tänker ni, oj det här är dyrt, tänker ni då. Det är det inte.
Nej, jag tänkte att det var ganska billigt.
Kostnaden, tänker ni då? Ni tänker att det är dyrt. Nej, men det är faktiskt inte alls dyrt. Det kostar 25 spänn för flyttlåda. 10 flyttlådor, 250 spänn. 70 spänn för en golfbag. Fåtölj, 125 spänn. 4 vinterdäck, 100 spänn ungefär. Och samma för sommardäck såklart. Så vill ni bli av med allt skit där hemma, gå in på Vinden, antingen via appen eller hemsidan. Klicka hem en hämtning. Klicka hem i magasineringen. Det är samma. Och så kan ni få grejen tillbaka när ni vill. Vi säger tack till Vinden.
Säg tack till Vinden.
Tack, tack.
Jag vet inte om ni har något. Jag har en sista grej som jag tycker är lite tråkigt. En sista nyhet.
Ja.
Jag blev lite ledsen.
Välkommen till Extra Sport.
Nej, men jag blev lite ledsen nästan. När jag säger.
Inte lika ledsen som Pärskog.
Nej, jag tror inte det. Fast han känns också så jävla genomgående ledsen. Så att det, han kanske har glömt hur att vara riktigt ledsen. Han kan inte känna tårar kanske. Tänk om det var fast. Tårkanalerna har torkat igen.
Åh, fy fan.
Nej, nu är fan.
Du menar på Nordpolen då? Att det är så kallt där?
Ja, tänk. Pärlskog, det enda som inte får bli tårade i ögonen, det är Pärlskog på Nordpolen. Nej, fan. Bo. Amnesty. Och de älskar att kalla sig själva för människorättsorganisationer.
Ja, de älskar att se sig själva som goda. De tror att de är goda.
Ja, de är inte alltid goda. Det, vilket vi såg nu under Ukraina-Ryssland krig till exempel i början. I vilket fall så har de skickat ut en lista, eller publicerat en lista, på människor i Iran som är dömda till döden. Och det är faktiskt en fotbollsspelare som spelar i laget Iran Javan. Han var inte med i truppen, för då hade han förmodligen inte...
VM-truppen menar du?
Ja, precis. För då hade han förmodligen varit kvar i Qatar och kanske... Men han har kämpat för kvinns rättigheter. Han heter Amir Nasser Asadani. Han är dömd till döden.
Fy fan, vad hemskt.
Det är fruktansvärt. Och då tänkte jag lite grann, för att det finns ett spelarfack som heter FIFA Pro. Mm. Där Caroline Jönsson av alla människor är...
Gamla målisen?
Ja. Ni vet hon som bara...
Vad gör de mot det här nu med han som är dödsdömd?
Nej,
Jag tror inte den iranska regimen bryr sig så mycket om facket med Caroline Jönsson.
Nej, det var det. Det har kommit intervju då med Caroline Jönsson. Tänk att jag inte kan låta bli och skratta lite åt det.
Ja,
för då hon ska säga... Vi kämpar så gott det går, vad ska jag funka? Vi kämpar så gott det går.
För att få någon fri då?
Ja, vad fan ska ni göra åt det? finns ingenting FIF Pro kan göra åt det där.
Nej.
Absolut ingenting. Men då tänkte jag också här. Är det här, är det värre? Det är ju inte värre egentligen att en fotbollsspelare är dömt till döden att en random student är dömt till döden.
Nej, egentligen. Det är väl lika hemskt. Mm.
Men till FIF Pros försvar då, från, eller försvar dem från mitt, min egen mentala attack då. Man kan ju heller inte rädda alla. Alltså det är klart att man, det är därför organisationer finns. Alla organisationer kan ju inte rädda alla. Då blir man Amnesty.
Just det.
Så FIF Pro kanske bara ska försöka rädda en person då.
Men kommer det verkställas den här dödsdomen? Det är väl nästa fråga, va?
Det vet
jo, men de har ju dödat flera stycken nu.
Ja, det är jättemånga som har dödat.
Jo, men de skräms ju mer genom att inte ha ihjäl honom utan låta honom sitta då liksom och vänta, va, på något sätt.
Lite som, jag vet inte om har ni har sett det, men hon den här, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men basketspelerskan.
Griner.
Men hon släpptes ju.
Griner, hon är ju släppt. Ja. Vet ni varför hon blev släppt?
Ja, de dealar väl med andra fångar.
Utbyte med en terrorist.
Ja, de har dealat med den kanske värsta terroristen i världsordningen, Viktor Bout, tror jag, eller Viktor Bout. Viktor Bout var en ukrainsk vapenhandlare.
Ja, den snubben, nu vet jag.
Jag har sett filmen Lord of War kanske med Nicolas Cage. Precis. Han är förlagen. Han är ansvarig för typ alla krig i Afrika. Honom. Han är släppt för att få hem den här basketspelaren. Känns som ett halvbra byte.
Det är väl sådana Biden-grejer, inte det?
Lite så, om man ska vara lite elak mot Biden och demokraterna.
Men alltså den här killen, vapenhandlaren, var han i kikar nu då? När han kommer, när
inget,
fri?
Gott.
Inget gott.
Men vad tänker han göra?
Alltså jag tror, han har ju visserligen, jag tror att han har suttit nästan 20 år tror jag.
Ja, 15 år tror jag.
Ja, och frågan är om det är proportionerligt att han sitter så lite. Samtidigt ska väl den här Grimer har inte gjort någonting.
Ja, men han kommer ju gå in alltså, i norra Moldavienområdet och försöka hjälpa ryssarna i kriget mot Ukraina att attackera därför. Och bara om jag får
gissa. Eller om man är smart, vilket han tydligen är då, för att han väntade ju direkt efter muren föll. Så väntar han ju på att Ryssland utarmas. Sen kliver han dit. Vad heter det? Statskuppsförsök med Jesper Ekstedt.
Ja, precis.
Ganska
recept på statskupp.
Men vilket flyt han måste ändå ha, den här killen då, trots 15 år i fängelse.
Ja, med tanke på att han ändå har liksom sålt vapen till typ Hisbollah.
Han är så mycket lyckligare än Robert Pärlskog. Varenda dag i fängelse tänkte han så här, alltså, jag är så mycket lyckligare än Robert Pärlskog.
Alltså killen är nöjd, punkt.
Jag tror det. Nu är jag nog nöjd i alla fall. Ja, men jättehemskt i alla fall med Amir Nasser Asadani. Hoppas det kommer gå bra för honom. Det är tydligen så här då. Bara fick det till mig här nu. Att det här internationella spelarfacket, de ska ha rasat på Twitter. Alla rasar på Twitter.
Mm.
Och då är det är också nästa diskussion lite grann. Vill man bara synas, och så tar man de här fallen som gisslan lite grann. Alltså man lägger ut saker på Twitter, oj kolla vad FIF Pro är bra. Vi gör massa för våra.
Varje gång du säger FIF Pro så tror jag att det är något tv-spel, men det är ju inte det.
Det låter så, men det, ja, de heter faktiskt det.
Vilket är lättast att få ut då, den här fotbollsspelaren från Iran eller David?
Alltså David verkar helt omöjligt.
Jag säger så här, David, jag förstår inte att folk tror att han lever fortfarande. Och han har ju kunnat skriva en hel bok, vad heter han, Shibbe. Ja. Och den bygger på att han låtsas, eller att han tror att David lever. Det finns ju ingenting egentligen som tyder på att han lever. Och i entrén vid TV-huset i Göteborg, då har de en klocka som tickar med hur länge han har suttit, för alltså sekund för sekund. Och jag menar, vem skulle våga ta ner den och erkänna att han är faktiskt död? Men alltså, inte 17 lever David Isaac, ska vi inte våga säga det?
Alltså, TV Göteborg, politiskt korrekt.
Nej, men finns det något, tror ni att han lever?
Så här,
jag vet inte faktiskt. Jag trodde inte att han var död faktiskt innan du sa det. Jag trodde att han sitter fortfarande i fängelse.
Jo, men det finns ju, alltså, det finns ju de som lever på att hävda detta. Och som, jag menar, hur många böcker skulle Shibby ha sålt om David Isaac om man inte liksom hävdar i boken att det finns bevis på att han lever?
Jo, men i det här fallet, det är nog bättre för regimen att han inte är död. Att då vissa politiskt korrekta människor liksom får veta då att han sitter inne och att han skulle kanske kunna komma ut, men att regimen njuter av att plåga Sveriges Radio Göteborg med det här.
Ja, exakt. De tänker varje dag på Sveriges Radio Göteborg.
Ja, och
vad heter han? Affverke heter han det? Eller Etiopien? Ja, jag vet inte. Ja, det finns någon där som heter
Affverke. Sivert, du har mig ju död nu, så att, jag tänkte på Sivert.
Han är död. Ja, men vad tror ni är troligast då? Att David lever eller att Jocke Lundell hittar ett spöke på sitt spökjakt?
Ja, det är att David lever.
Mycket större chans att David lever.
Jag skulle säga att båda är 0%.
Ja, David lever. Mycket, mycket större.
Okej, och vi hoppas i alla fall att David lever.
Ja, det hoppas
vi. Så får vi verkligen säga. Nej, men det jag menar bara att, tror ni att FIFA Pro, de gör, vad ska de göra? De kan inte göra någonting. Är det inte bara ett sätt för dem att få ut det här?
Legitimera sig själva och komma ut lite grann i världen med sitt budskap och sitt namn och alltihopa det där. Så är det ju ofta.
Ja, jag tror nästan att det borde vara så. Så och så Kalle Jönsson.
Ja, vi ska inte så.
Fan, bra du på hemma, Kalle Jönsson.
Det bästa som jag kan gå.
Sista grejen, det här är ingen nyhet. Men vi har fått ett lyssnarbrev.
Ja.
Och det är alltid kul tycker jag när vi får...
För Ola Brenn har varit förut, nu är det ett nytt.
Nu är det ett nytt och det är ett bättre, eller ett roligare lyssnarbrev. Vi har nämligen på tal...
Jo, jag läste ett lyssnarbrev förra veckan om att många, att de skjuter över för de lutar sig för mycket bakåt.
Ja.
Jag fick ingen gensvar för det. Men tänkte ni straffen som...
Kane.
Han lutar sig för mycket. För, då, ja, då, andra, han var ju... Jag satte första, då var han inte trött. Sen var han för trött, andra, lutade sig bakåt, sköt över. Ja, välkommen till den här veckans lyssnarbrev.
Jag tänkte på det när du skickade sms till mig. Ja. Då tänkte jag på det. Ja. Men vi har ett annat lyssnarbrev. Som kommer då från, låt oss säga att han heter Martin. Jag tycker ni missade en inom citationssäcken i listan av uttryck. Kommentatorer säger oftare ordet en alltså. Det började som ett uttryck för att beskriva en typ av spelare. England saknar en Paul Scholes på mittfältet numera. Rimligt, det hänger
ja,
med
ja,
så långt.
Ja, verkligen.
Men vi saknar en Lindro på mittfältet. Ja. Det eskalerade under några år och alla sa en hit och en dit. Det kunde man kanske störa sig på. Värre blev det när Nannskog och den typen hoppade på tåget. Det förstår inte vad en betyder. Nannskog kan säga England behöver sätta in en Jack Grealish i andra halvlek. Han sitter redan på bänken, säger Martin här nu. Ska du sätta in någon som honom, alltså när han själv är tillgänglig? Det är helt fel. De använder ordet fel.
Ja, just det.
Ska vi sätta in en Jack Grealish? Ni har ju en Jack Grealish.
Ja, intressant.
Mm. Otroligt bra uppsnappat, ja, faktiskt. Tack, var, Martin.
Ja, bra spanat.
För att det här är ju... det är ett jävla ofog. Det är verkligen sant så här. Ja, de har en Mbappé i laget.
Och
så
här, tänk att du kan härma både...
Caroline Jönsson.
Jönsson.
Ja, och Nannskog.
Och Nannskog.
Ja, otroligt.
Jag kan faktiskt en skåning till.
Aha.
Och den är...
Peps Persson.
Nej, den är dålig på. Men så här, ska vi säga här.
Konserten ifrån Royal Albert Hall var fantastisk.
Låter som Caroline Jönsson.
Nej, det är Persin Larsen. Det var en väldigt bra konsert från Royal Albert Hall.
Välkommen till ZTV.
Ja, verkligen.
ZTV torsdag.
Verkligen. Nej, förlåt. Ja. Men jag tycker, det är fan sant för att alla håller på med det här. Sätta in en Jack Grill.
Ja, ja.
Sätt in honom då. Han sitter ju där.
Ja.
Det är ju inga konstigheter. Nej. Aj, jättebra att lyssna på det. Har du någonting med Mats?
Nej, inte förrän kanske nästa gång.
Ja, förrän nästa vecka.
Nästa vecka.
Och ja. Du har ingenting, Olle?
Nej.
Men då tycker jag vi säger tack för idag.
Och tack för idag.
Ska vi göra det med... Så vi pratade om Mike Ashley. Ska vi gå ut då på låten Together Forever med Rick Astley.
Självklart.
Det gör vi det,
en favorit för mig, Rick Astley.
Ja,
ja, det är det. För mig också. Han är fantastisk. Så tack för idag, Mats. Alltid lika
tackar,
trevligt.
Tackar.
Tack för idag, Olle. Alltid lika trevligt.
Ja.
Och Together Forever med Rick Astley.
Yeah. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.